Välkommen till Radio Nola Skogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Och dagens semesterpratare är Lillemor Bodin Karlsson. Välkommen Lillemor!
På min halvvägg hänger en världskarta där man likt på en, till exempel en trisslott, kan skrapa fram vilka länder man har besökt. Europa är noggrant avskrapat, liksom delar av Östeuropa och Ryssland och också stora delar av Asien. USA är skrapat, men tyvärr är Sydamerika helt oavtäckt, liksom större delen av Afrikas kontinent. Ja, än finns det många länder att skrapa. Välkommen till mitt semesterprataprogram. Jag heter Lillemor Bodin Karlsson och jag ska prata om röster, resor och religion. Tre viktiga saker i mitt liv. Härligt, va? Du har precis fått lyssna till Andrea Bocelli, en magnifik tenor som sjöng Nessun Dorma av Giacomo Puccini. Ja, röster, ja. Själv har jag tydligen sjungit sen vaggan, i alla fall enligt mina föräldrar. Och eftersom jag växte upp i frikyrkornas musikliv så var ju sång och musik en helt naturlig del av livet. Jag såg mig nog själv mest som pianist, tror jag. Jag hade ju inte en tanke vid den här tiden på att sång skulle kunna vara något slags instrument. Efter tonårstiden och gymnasiet började jag jobba inom vården som jag hade utbildat mig till. Men där fanns en liten gnagande lockelse till att få ägna mig mer åt musik. Och till slut så beslöt jag att spendera ett år på folkhögskola. Och sen var jag fast. Det ena ledde till det andra. Trots att jag var en ganska usel notläsare lyckades jag på något sätt övertyga intagningsjuryn på Musikhögskolan i Stockholm att jag var något att satsa på. Och där tog jag sen min examen 1984 och fyllde sen på med ytterligare studier på Piteå Musikhögskola. Så mitt liv har kretsat kring röster av alla slag. Det har varit med små barn, stora barn, tonåringar, med vuxna och gamla, i sånglektioner och i sånggrupper eller i körer. Jag tycker att rösten är det mest äkta och ursprungliga av alla instrument. Alla har en röst och den kommer inifrån ditt eget inre. En människa som tar sin röst i besittning kommer samtidigt att uppleva att något händer med ens person, ens personlighet. Man säger ju att ögonen är själens spegel, men jag tycker nog att det är rösten som är själens spegel. Det är inte så stor skillnad på att sjunga med folk som är 5 år eller 50 år eller 85 år. Vi vuxna är kanske lite mer fyllda av rädslor för att misslyckas än vad de unga är. Och det är ju rädslan som faktiskt begränsar oss. Leklusten befriar oss. Och tack och lov har ju i alla fall unga barn gått om leklust. Till mitt program har jag valt sångare med röster som jag verkligen beundrar. Det kan vara för deras ekvilibrism eller deras skönhet eller uttrycksfullhet. Om rösten är vacker eller ej, det är ju kanske ett subjektivt tyckande. Men jag brukar liksom få ont i halsen av att lyssna på skrikiga och klämda och hesa röster. Jag känner mig obekväm i halsen och deras vägnar. Men dock ska det sägas att det finns många bra artister som inte har särskilt bra sångröst. För artisteri handlar ju mycket om att fånga lyssnaren med sin personlighet och utstrålning. Men så här på skiva är det ju ganska skönt med skönsång. Och nu tar vi nästa skönsångare. Det är Barbra Streisand som ska sjunga People.
People who need people are the luckiest people in the world, where children needing people. They're the luckiest people. special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people.
Den första kör jag själv ledde, jag var väl i 15-årsåldern. Det var en ungdomskör med mina jämnåriga kamrater. Och sen dess har det blivit många körer. Stora på över 100-tals deltagare eller små på kanske bara 10. Vi kan inte sjunga körer, jag har haft företagskörer. Till exempel under babyboomen på 90-talet så hade jag en liten kör på BB här i Örnsköldsvik som heter Baby Boom Sisters. Det var ganska kul. Och jag har haft blandade körer, flickkörer, barnkörer, kyrkokörer, vokalensembler, sceniska körer. Ja, allt möjligt förutom de grupper jag själv sjungit i och våra deltagare i eller kanske fungerar som solist. Ja, det är inte klokt vad mycket man kan hitta på med en röst eller helst några röster tillsammans. Och detta utforskande pågår ju fortfarande från min sida nu som ledare för kören Nota Bene och för länsungdomskören Slusk. Det finaste jag vet, det är när alla röster liksom enas i en enda stor gemensam klingande röst. Och med en gemensam koncentration och känsla. Det går inte att värja sig mot en sån där känslokoncentration. Då blir det gåshud på armarna. Numera så har vi ju faktiskt kilometervis med forskning om kör och sång och kultur. Och alla ropar med ett unisont budskap att vi människor mår bättre, vi blir gladare och friskare och vänligare och mer tillfredsställda med livet med hjälp av musik och sång och kultur. Och i ordspråken så döljs ju gammal nedärvd kunskap som till exempel sången ädla känslor föder eller den som sjunger skrämmer bort bekymren. Men hur mycket ska man egentligen satsa på kulturen? Är det inte viktigare att bygga ett sjukhus än ett kulturhus? Eller att anställa läkare istället för lekare, alltså musiker? Ja, det kan man fundera över. Det finns ett klassiskt citat av Winston Churchill ifrån en debatt i underhuset under det pågående andra världskriget. Då ställdes ett förslag om att drastiskt dra ner på kulturbidragen till förmån för en totalsatsning på landets försvar. Vad ska vi då försvara? Replikerade då Winston, trots att bomberna föll över London. Kulturen borde inte behöva försvaras eller motiveras kanske. Det är ju hjärtats språk. Och det är ju lika nödvändigt och självklart som att människan har sitt talade språk. Det går ju helt enkelt inte att tänka sig ett samhälle utan estetiska uttryck. För det verkar ju vara ett mänskligt behov att på olika sätt få uttrycka hjärtats tankar och känslor. En fågel sjunger inte för att den har ett svar. Den sjunger för att den har en sång. Och nu ska du få lyssna på en alldeles fantastisk sångfågel som jag har beundrat sedan tidiga tonår. Det är Ella Fitzgerald och hon ska sjunga How High the Moon för oss.
Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart, how high the moon. High the moon is the name of the song. How high the moon, though the words may be wrong, we're singing it. Because you ask for it, so we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, 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 high is the moon. Boo, 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 dee, dee, doo, da, boo, 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 doo, dee. Though the words may be wrong to this song, we hope you like high, 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 high is the moon.
Ja, det var Ella. Om du har lust så kan du söka upp en liveinspelning från 1958 i Chicago då hon sjunger samma låt, How High the Moon, men drabbas av en fantastisk improvisationslust. Alltså hon fortsätter kanske ungefär dubbelt så länge med sin improvisation. Jätteroligt att lyssna på. Reslust. Ja, min reslust tror jag att jag kanske har fått i arv av mina föräldrar. Som med ytterst små tillgångar och inkomster ändå drog iväg hela vår familj med tält och campingutrustning på semester. Och inträngda i små bilar med svettiga plastsäten och utan aircondition så reste vi till olika platser i Sverige. Jag minns Öland till exempel, och så vet jag att vi reste också till Norge och Danmark. Ibland tryckte vi även in vår farfar i bilen och en hund följde också med. Det kan inte ha varit bekvämt för någon, men kul och roliga minnen. När jag sen själv för första gången lyckades skrapa ihop pengar till en flygbiljett så tog jag chansen att få tillbringa några månader utomlands. Jag åkte på kibbutz i Israel som volontärarbetare. Kibbutz är ett sorts kollektivt samhälle och det har spelat en viktig roll i Israel. Och livet på en kibbutz var präglat av den socialistiska devisen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Och alla arbetare på en kibbutz får samma ersättning oavsett arbetsprestation. Det fungerar även så när ens arbetsdag var slut så behövde man ju inte diska och laga mat och städa och så vidare, för allt det där fanns. Det var en del av kibbutzen och alla var en del av kibbutzen och fick alltså samma ersättning som alla andra. I detta kollektiva arbete kom alltså vi volontärer att bidra. Vi fick fritt uppehälle i utbyte mot vår arbetsinsats. Men min första resa började lite dramatiskt. Efter några timmar i luften så meddelade piloten att planet hade motorfel. Och man vände därför planet för att landa på närmsta flygplats. Så det blev retur. Men inte så länge dock. Efter ytterligare något tag, kanske någon timme, så meddelade man plötsligt att nej, men nu var allting bra igen. Så man vände åter planet och styrde kosan mot ursprungliga målet som var Tel Aviv. Men det här innebar ju dock en rejäl försening. Och därmed så hade ju min planerade mottagare försvunnit. Alltså en tjej som skulle komma och möta mig. Det här var ju innan mobiltelefonerna, så fanns man inte på tid och plats vid rätt tidpunkt så ja, då fick man improvisera. Och det blev jag tvungen att göra. Jag letade mig i alla fall på något sätt fram till Tel Avivs busstation. Och med namnet på min kibbutz på en lapp så lyckades jag hitta en buss som skulle gå i den riktningen. Och trött så somnade jag på bussen och väckte så småningom av att chauffören ropade och pekade att jag borde kliva av. Så jag tumlade av bussen med min ryggsäck och stod där vid en dammig, sandig väg i ett kargt landskap och solen brände på huvudet. Och en fruktansvärt obehaglig stank slog emot mig. Och när jag tittade mig omkring så såg jag att alldeles nära i diket låg det ett uppsvällt kokadaver. Han låg där med benen i vädret och hotade nästan att lyfta mot skyn som en spärrballong full av förmultningsgaser. Ja, jag trampade i alla fall iväg på den där dammiga vägen upp mot kibbutzen. Och där lyckades jag hitta någon som var ansvarig för volontärerna och blev visad till ett rum. Och så stöp jag omkull på det som skulle bli min säng några månader framöver och somnade helt utmattad. Nu ska vi lyssna på Stevie Wonder, Lately.
Frequently you're wearing perfume. With you say no special place to go. But when I ask will you be coming back soon, you don't know, never know. While I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason,
with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time
arbetet på kibbutzen, det var varierande. Om man kunde hebreiska så kunde man få jobba i kindergarten. Men mina 100 hebreiska ord som jag nog faktiskt fortfarande kommer ihåg, det var tyvärr inte tillräckligt. Så vi fick jobba med alla möjliga andra saker beroende på säsong. En period jobbade jag med melonskörd. Vattenmeloner växer ju på backen i ringlande rader, ungefär som, ja, tänkte i gurka. Och när det var skördetid så fick man stiga upp mycket tidigt på morgonen, långt innan gryningen, för att man skulle hinna jobba undan innan middagstid, då solen stod högst på himlen och det blev alldeles för varmt. Med en traktor framför oss med lastband och vi som skördade gick i bredd mellan fårorna, och så plockade vi upp melonerna som kunde väga upp mot 6 kilo. Jag blev i alla fall expert på att avgöra när en vattenmelon är mogen genom att knacka på den. Man lyssnar på resonansen. Och sen så kan man också känna på skalet, på venerna på skalets utsida. Och det har jag ju faktiskt fortfarande glädje av när jag ska välja rätt melon i affären. En annan period hade jag jobbat i kibbutzens matsal. Och en gång tillsammans med 2 israeliska killar som gick och pratade och skrattade med varann på hebreiska då förstås, under det att vi arbetade med att städa undan efter lunchen. När den ena killen gick ut för ett ärende så kom den andra fram och bad mig ställa upp på ett spratt. Jag skulle på klingande hebreiska svara vad klockan var när han lite senare skulle ropa och fråga. Så jag fick fort lära mig vad 1:45 heter på hebreiska. Sagt och gjort. Efter en stund kom hans kompis tillbaka och strax ropade intrigmakaren till mig: hur mycket är klockan på hebreiska? Döm om kompisens förskräckelse när jag glatt ropade tillbaka: Revalerstein! Han såg så oerhört generad och ertappad ut och hans kompis gapskrattade. Man kan ju undra vad de hade gått att prata om. Jag spenderade några fantastiska och minnesvärda månader på denna sekulära kibbutz. Jag fick ju prata engelska hela tiden och lära känna och möta ungdomar från nästan alla kontinenter faktiskt. Flera av dem brevväxlade jag med i många år efteråt. Jag fick så mycket ung med mig, en mycket viktig lärdom. Att alla bär på samma längtan efter kärlek och att få leva i fred och ro. Trots en hel del yttre olikheter och beteenden så är vi ju på något sätt inuti väldigt lika. Jag tror också att jag lärde mig att inte vara så skraj för att prata ibland tafflig engelska eller andra främmande språk. Det är inte så farligt att göra bort sig lite. Målet är ju att kommunicera. Och då behöver man ju bara lite god vilja och ambition att förstå varann. Nu ska vi lyssna på en obegripligt imponerande och ekvilibristisk röst. Vi ska lyssna på ett stycke ifrån Griselda. Det är Vivaldi som har skrivit det här. Och hon som sjunger på ett sånt fantastiskt ekvilibristiskt sätt heter Cecilia Bartoli. Av mina mest minnesvärda resor var 3 veckor i Kina under tidigt 90-tal. Det var en arrangerad gruppresa som jag faktiskt tror fortfarande finns kvar. Den hette i alla fall då den stora Kinaresan. I detta enorma land med sina 1,4 miljarder invånare så var vi med om den klassiska Peking-trafiken med cyklar, ni vet, i miljoner som strömmar fram. Vi såg förstås den enorma terrakottaarmén med sina tusentals figurer i naturlig storlek och alla med ett individuellt utseende. Kinesiska muren som, by the way, du faktiskt inte kan se från månen, det är en myt. Vi åt Pekinganka utan att imponeras, men däremot imponeras av Pekingopera som med sin minutiöst koreograferade och regisserade dans, sång och mimik. Och till musik som i våra öron kanske låter mest som oväsen, men varenda gest, varenda ögonkast eller min eller lutningen på huvudet eller hållningen av fingrarna på handen eller i handen, allt det där har konkreta och bestämda innebörder. Och det där går ju förstås den oinsatte förbi, men imponerande är det. Vi var ju förstås vid Himmelska fridens torg som då bara ett par år tidigare hade varit skådeplats för massaker. Vi var i förbjudna staden och med dess kejsarkult och himmelens son. 3 dagar av resan spenderar man i Japan. Och det var ju en total kontrast med sin modernitet, med Shinkansen och Tokyos galna myller av invånare och högteknologi. Trots detta så var vi ganska glada när vi fick återvända till Kina igen. För vi tyckte att det var ett vänligt folk i Kina, i alla fall på den tiden. De var genuint intresserade av utlänningar och man ville gärna bli penfriend, brevvän. Så jag brevväxlade ganska länge med Xialing, lilla klockan, som jag blev vän med på en marknad i Peking. Kinas kultur är ju en av världens äldsta och landet hade ett utvecklat samhällssystem redan för 4000 år sedan. Och i Kina har stora uppfinningar sett dagens ljus. Långt innan vi i väst kom på hur man gjorde kunde man göra papper, boktryckarkonsten, porslin, man gjorde krut, man hade kompass. Ja, kineserna hade många och tidiga uppfinningar och var på många sätt långt före oss i väst. Till exempel när västlänningarna kom till Kina så hade man också ett tidssystem som delade in dygnet i 12 delar. Inte som vårat i 24 delar. Och jag har funderat på, tänk om det skulle vara så här att om vi hade övertagit det systemet istället, alltså med större delar, större enheter, om liksom en timme var två, skulle vi ha stressat lite mindre då? Ja, det är en sån där liten fundering. Nu funderar vi en stund på det tillsammans med Tommy Körberg, en av Sveriges absolut bästa röster. Han ska få sjunga svensk musik dessutom. The winner takes it all.
I don't wanna talk about the things we've gone through. Love was hard to me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's his destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold eyes, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, so why should I complain? But tell me, does he kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when he calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
the judges will decide. The likes of me abide, spectators of the show. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. I don't want to talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. I just see the winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. So why should I complain? The winner takes it all. The loser has to fall. The winner takes it all. The winner takes it all.
Jag heter Lillemor Bodin Karlsson och jag semesterpratar idag i Radio Nolaskogs. En av mina körer hette Feminalen, en flickkör som jag startade och ledde i 20 år som ensamledare. Många flickor har gått vidare i livet som både musiklärare och professionella sångare eller fortsatt i vuxen ålder som körsångare. Och det glädjer förstås ett lärarhjärta som mitt. Och en del har kommit tillbaka. I min nuvarande vuxenkör har jag liksom återanvänt körsångare. Det måste ju vara en sorts miljöinsats. En gång blev jag och kammarkollegiet bjudna på en resa till Milano. Vi fick rekommendationer av Maud Bjuggstam. Tack Maud för det om du lyssnar. 20 glada tonårsflickor och jag reste i december 2005 till Milano för att fira svensk Lucia på en rad olika ställen. Det var företag och köpcentren med mera. Och vi landade sent på kvällen och i mörkret var det lite svårt att hitta vårt hotell som ju ändå skulle ligga på gångavstånd från flygbussterminalen. Vi zigzackade lite genom de närliggande gatorna och någon fick till slut syn på hotellskylten på motsatt sida av gatan. Det var en tvåfilig gata med en trädbevuxen refug i mitten och efter att vi noga passade oss för den hetsiga trafiken så korsade vi refugen med våra julförsedda rullväskor och tog oss in i entrén på hotellet. I lobbyn var som brukligt är en stor mjuk matta innanför entrédörren och där samlas ju nu alla flickor och väskor och jag som redde ut rumsfördelningen med receptionisten. Efter en stund så börjar någon sniffa och undra vad är det som luktar här? Har de något öppet avlopp? Nej, men vad är det här för sunkigt hotell? Och fler började undra och till slut även hotellpersonalen började gå och vädra och efter var stanken kom ifrån. När vi lokaliserade orsaken inser vi att i stort sett hela kören gått med sina rullväskor över stans rastningsställe för hundar. Tydligen hade man inte infört hundbajspåsar i Milano då. Så nu var hundexkrementen noggrant inkletade i väskornas hjul, i 20 flickors skosulor och klackar och dessutom i hotellobbyns mjuka matta. Den kvällen hade vi alla ett sjå med att få skorna i acceptabelt skick och väskornas hjul befriade från stinkande hundbajs. Men hur mattan i lobbyn kunde räddas till eftervärlden, det har jag ingen aning om. Jag tillhör ett otroligt privilegierat fåtal av världens befolkning som har pengar, tid och möjlighet att resa. Men vad duger nu allt detta resande till? Är det ens miljömässigt försvarbart? Att resa är ju enklare och tryggare och billigare än någonsin, tror jag. Men hur ska man ställa sig till de här sakerna med miljöpåverkan och sådana svåra frågor? Ja, i alla fall så är det så att varje resa förändrar dig på något sätt. Man utmanar sina fördomar och möter andra tankar och andra sätt att leva och att se på världen. Att möta andra människor som, trots att vi ibland lever under olika förhållanden och har kanske olika värderingar, ändå till slut, liksom jag, vill leva i fred, frihet och kärlek. Och vi vill nyfiket möta andra människor och kulturer. Jag känner mig aldrig så levande som på resande fot. Då är jag mitt gladaste och piggaste och mest utåtriktade jag. Jag tror att man blir en lite klokare människa av att resa. Nu ska vi lyssna på Yoshik Somera, en underbar countertenor. Och han ska sjunga ett stycke Lascia Kupanga av Händel.
Thank you.
Jag är likt större delen av världens befolkning religiös. Och jag bekänner mig till kristendomen som är världens största religion med över 2 miljarder anhängare. I Sverige, som är ett av världens mest sekulära länder, är det lätt att få uppfattningen att det är en avvikande minoritet som har en gudstro. Men faktum är att i nuläget tillhör 81% av världens befolkning någon religiös organisation. Och 74% menar att religion är viktigt i vardagen. Halva jordens befolkning har den senaste veckan deltagit i någon form av gudstjänst. Och 56% menar att en gud är aktivt inblandad i vad som sker på jorden. Sökandet efter en gud, en högre kraft och en andlighet är en av få saker som finns i all konst som verkligen lyckas nå hela vägen in i hjärtat. Den bästa musiken har alltid letat efter Gud genom musiken. Det behöver inte alltid vara tydligt och klart uttalat utan ibland bara anas där. Men till exempel John och Alice Coltrane, Duke Ellington, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Bob Dylan, Van Morrison, Bruce Springsteen, Alice Cooper och många, många fler i rock- och popgenren. Och sen så har vi ju självklart den otaliga skaran av klassiska kompositörer som alla har skapat musik till Guds ära. Johann Sebastian Bach som den största av dem alla. Han som alltid märkte sina kompositioner med SDG, Soli Deo Gloria, åt Gud alena äran. Kan det verkligen vara så att det finns människor som inte håller dörren till andligheten i alla fall lite lätt öppet? På glänt. Vi ska lyssna på Lisa Nilsson som sjunger för oss. Säg det igen.
Säga. Du sa det till mig, det outhärdligt hänsynslöst förbjudna. Du sa jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Du la din hand på min rygg. Jag vände mig om och du gjorde det man aldrig får göra. Du strök min panna med stora varma sträva tryck. Och sa, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Så säg det igen, säg det igen, säg det igen. Förutan, för du sa det till
Jag har vuxit upp till en tro, men jag har också haft långa perioder av tvivel och ifrågasättande och brottats med det som är uppenbart ologiskt och obevisbart, med det så kallade teodicéproblemet som människor i alla tider och genom historien brottats med. Och vi undrar varför Gud tar inte plats i vår värld när vi skulle behöva honom. Men hur intelligenta vi än blir och hur högt vi än försöker lyfta oss själva i håret, så upptäcker vi gång på gång att det finns dimensioner av livet som inte kan lösas genom mänskligt förnuft. Tron blir liksom slutstationen när inget annat räcker till. När inga rationella förklaringar räcker och du står där stum och avklädd inför någonting som är långt mycket större än dig själv. I Bibeln formuleras tro så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Så tron är en gåva. Det är inget man kan krysta fram, utan det är något som vi får ta emot ifrån Guds utsträckta hand. I Kristus har vi hela Guds vilja, uppenbarad och förklarad, den totala kärleken. Bibeln säger, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och också, du ska älska din nästa som dig själv. Och Jesus utmanar oss att till och med älska vår fiende. Under mina resor så har jag ju många gånger stött på många olika religioner med sina tempel och katedraler och moskéer. Och gemensamt är ju den prakt och de här rikedomarna man vill att pryda husen med. Med mängder av skaparkraft och arbetstimmar, guld och dyrbarheter. Är det ett försök att ge det finaste man har till Gud? Och ett sätt att uttrycka sin dyrkan genom att skapa något fantastiskt? Eller är det ibland bara kanske en demonstration av den egna makten och rikedomen? Mycket av de här utanpåverken tror jag också kommer av människans oförmåga att tro på en kärleksfull Gud. Man bygger och putsar och fejar för att man tror att man kanske måste sona en skuld eller köpa sig Guds kärlek. Men Gud säger själv att han bor inte i hus gjorda av människor, han bor ju i vårt hjärta. Han är den som har skapat världen och han är herre över himmel och jord, och han bor inte i tempel gjorda av människohand, står det i Bibeln. Vi lever i en trasig värld, och det är en värld som vi människor är ansvarig för. Där en människas beslut och handling drabbar en annan, och vi ställer oss den här gamla frågan, hur kan en god Gud tillåta det som sker? Men om Gud la sig i och trumfade vår fria vilja, så var vi ju bara marionetter, styrda av honom utan att fatta egna beslut. En sån grund kan man inte bygga en kärleksrelation på. Gud är kärlek. Därför gör han vad äkta kärlek gör. Han tvingar inte, han hotar inte, manipulerar inte eller försöker kontrollera oss. Han ber oss att inte förtrycka andra som inte tror eller följer hans undervisning. Tvärtom sätter Gud oss fria att välja om vi vill ha honom i våra liv eller inte. Och för den som vill leva i relation med honom ber han oss att älska även de som inte tror som vi. Ibland dyker upp ett och annat bra citat i Facebookflödet. Det här citatet har jag lagt på minnet. If your religion requires from you to kill others, you'd better get another religion. Alltså, om din religion kräver av dig att du ska döda andra, då borde du skaffa en annan religion. Tack för att du har valt att spendera en timme med mig. Jag ska snart avsluta med en sång ifrån den allra första LP som jag köpte för egna pengar. Den här texten i den här sången är också mitt credo. Lyssna gärna noga på den. If Heaven Never Was Promised to Me med Andre Crouch.
You may ask me why I serve the Lord. Is it just for heaven's gain? Or to walk those mighty streets of gold? And to hear the angels sing? Is it just to drink from the fountain that never shall run dry? Or just to live forever, ever and ever, in that sweet old by and by? But if heaven never was promised to me, neither God's promise to live eternally. It's been worth just having the Lord in my life. Living in a world of darkness, He came along, brought me the light. If there were never any streets of gold, grow old, it's been worth just having the Lord in my life. Living in a world of darkness, He came along, brought me the light. Oh, He's been my closest friend down through the years, and every time I cry, lies on my chin. Just having the Lord in my life. Living in a world of darkness, He came along and brought me the light. I was lost and living in a world of darkness, but it brought me the light. Don't you know I was living in a world of darkness, but it brought me the light. Mm-hmm. Living in a world of darkness, Jesus brought me the light.
Jag heter Lillemor Bodin Karlsson och jag har semesterpratat idag i Radio Nola Skogs. Nu är det dags att sluta och ändå har jag inte hunnit med att spela alla favoritsångare och favoritartister. Som till exempel Alice Babs, Michael Jackson, Pavarotti, Jussi Björling, Singers Unlimited, King Singers, Manhattan Transfer, Bobby McFerrin, Al Jarreau, Shirley Bassey, Basha, Mireille Mathieu, Emma Kirkby, Michael Bolton, The Real Group, Gino Vanelli, Frank Sinatra, Whitney Houston, Michael Bublé, Randy Crawford, Take Six, Pentatonix, José Carreras, Aretha Franklin, Monica Zetterlund, Nora Jones, Sarah Vaughan.